When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkommen till Somna med Henrik, din diffusa dragon, din amorfa angst i natten. Det här är en insomningspodcast som du inte behöver lyssna på. Använd mina ord och min röst som du vill. Sätt dig själv på vänt och rulla ut för backen. Den backe som är din inbromsningssträck, din accelerationssträcka ska jag säga, in i drömmen. Från och med idag så börjar en annan stund i Somna med Henriks historia. Jag ska inte prata för länge om det, för att det är som det är. Men jag har alltså börjat med reklam i början av avsnitten. Det är inte alltid det kommer att höras reklam, men ibland kommer det att göra det. Det allra första som hörs kommer att vara en så kallad ad. Och så kommer det i förekommande fall att finnas en ad även precis det sista som händer i programmet. Det här är för att jag ska ha råd att kunna fortsätta göra podden. Så det är inget mer att gräva i. Det är som det är. Livet är som det är och världen är vad den är. Och just nu finns det ingenting som jag kan göra åt det. Ingen kommer att skrika i mitten av avsnittet någonstans att du ska köpa en Volvo. Så du behöver inte vara orolig. Använd min röst som du känner lämpligt. Och gå in och diskutera vad du känner i Facebookgruppen Somna med Henrik. Eller varför inte jag ska bara skjuta in en kort grej om det här med reklam. På ett sätt är det ibland som att vi, vad skulle det göra då om livet brusar till lite extra under våra fötter? Det här är ju ingen podcast vars syfte är att besvärja dig in i ett slags avslappning. Jag är bara en snubbe som pratar med den lilla abrovinken att du inte behöver lyssna på vad jag säger. skulle det, skulle man gå sönder om det blev ett litet gupp på vägen? Och om nämnda gupp också då kan hjälpa nämnda podcastkreatör att leva på sitt värv. Det är en timma som jag kommer att prata och jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Och det här är mitt tredje år som jag gör som med Henrik. Och om ungefär 2,5 månad så kommer vi in på den femte säsongen av Somna med Henrik. Och då kommer flera nya saker att hända, men mer om det sen. Så det är som det är. Det är jag som är Henrik. Och fortfarande så är det du som är Somna. Du har tryckt på play. Nu behöver du inte göra mer. Jag kommer prata dig in i drömmarnas respektive lugnets land. Och det är som det. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är som att jag befinner mig i en korridor just nu. En lång, anonymiserad korridor på väg in i något. En vidare sträcka in i någonting inre. Jag tänker att det är ett stort multinationellt konglomerats huvudkvarter. Som är min, eller din hjärna då. I ditt fall är det ju din hjärna. Jag kan ju inte in och peta i din hjärna. Det är svårt för mig. Ibland får jag brev där det antyds att jag är in och petar i brevskrivarens hjärna. Men jag vill bara påpeka att det i så fall är en illusion. Jag kan alltså inte veta vem du är. Och jag vet ingenting om din personlighet och dina vedermödor i livet som jag ändå är övertygad om är precis så mycket som du kan bära, eventuellt mer. Och med all respekt för det. Så är det här alltså bara en röst förlåt, jag måste klia mig, det är ju så pinsamt när jag inte klipper, men det är ju så. Det är ju jag är ju ändå bara en röst i en högtalare. Liten eller stor. Och just nu när jag spelar in det här så finns jag ju bara till för mig själv. I min egen hjärnas multinationella högkvarter. Det stora, hemlighetsfulla komplexet som är uppslaget någonstans i utkanten av stan. Som ingen vet vad de håller på med där inne. Det är en lite Stranger Things-vibb på det. Fast inte de mörkare partierna. Eller mörka kanske de är. Men inte de här stora. Alltså inga monster. Och så, utan väldigt. Alltså det är mest. Alltså kontorslandskapen där inne. Det är ju mest. Alltså konflikterna och så där. Är ju mest av personlig karaktär. Det här är ju ett företag som heter guldfynd heter de inte. Blader heter företaget. Blader eller bladder på engelska som då blir blåsa. Det är en olycklig internationalisering, en olycklig del av internationaliseringen av det här svenska företaget. Inne på det här, i det här väldiga komplexet så sysslar man alltså med att tillverka utblåsningar. Alltså till exempel, hur många gånger i ditt liv har du inte känt att du behöver blåsa ut saker ur din mun för att det ska komma åt, du ska komma åt olika saker, förekommande fall känslor. Du blåser ut en känsla för att en ny ska komma in. Ofta är det ju spänningar man blåser ut och så. Så det man pysslar med här inne då, det är 2000 personer som jobbar i det här stora Lego Beats applicerade huset. I terrängen känns det nästan som en tappad legobit. Bara ett enda stort fyrkantigt block. Där inne jobbar då 2000 människor med utblåsningar. De jobbar med fastlåsningar och utblåsningar. Tågrån och manifestation av frekventa företagsförälskelser. Alltså det är många där inne som blir kära i varandra. Det blir ju så när man, när det är en hemlig struktur på företaget och man inte får berätta. Varför får man då inte berätta om Blader? Varför får man inte berätta om Kjell-Åke som jobbar på ekonomi och som har en egen räv? Alltså alla som jobbar på Blader har djur, talande djur. Talande djur som följeslagare. Inte helt olikt Philip Pullmans värld och böckerna om Lyra. Om du inte har läst böckerna, du kanske har sett serien på HBO, men om du inte har läst böckerna så skulle jag vilja slå ett slag för dem. Och även om det var länge sedan jag läste dem nu så är det fortfarande en av de starkaste läsupplevelserna i den genren i alla fall. Snacka om att bygga sig i sin egen värld, menar jag. Det är ju liksom det jag vill göra i mitt liv. Ja, men i alla fall, det har ingenting med Pullman att göra. Men i Pullmans sagovärld så är ju djuren är ju någon slags själs demoner liksom. Alltså diamonds. Daemons stavas det. Daemoner. Alltså det har ingenting med våra spökhistorier att göra, utan det är alltså som en del av ens själ som sitter utanpå kroppen och manifesterar sig själv som ett djur. Och när man är ett barn så kan djuret, daimonen, kan vara olika djur. Men sen när barnet blir stort så bestämmer sig daimonen för en form då, en djurform. Ofta är det ju en form som ackompanjerar människans väsen på ett väldigt tydligt sätt. Den stora skurken slash någonting annat har ju en apa till exempel som är mycket obehaglig. I alla fall då. Men det här har ingenting med, alltså på Blader så har det ingenting att göra med deras, alltså det har inget med själ att göra eller så. Faktum är att vi vet ju inte ens om det finns en själ. Det där är ju ett väldigt abstrakt, någonting väldigt abstrakt. Och alltså inte abstrakt som är svårtydbart eller suddigt. Utan abstrakt som i abstrakt. Alltså du vet ju hur det är. Man är ute och reser i obygden och så plötsligt så kommer man in i en trakt. Och så tittar man ut på folk och bara, alla har såna abs. Man stannar vid en bensinmack och frågar någon som står där. Hur tar man sig till Bullans café? Och så då bara tittar de på en. Och dra upp tröjan och visa sina abs. Och man bara, herregud, vilka abs. På en 79-årig människa. För åldern, de presenterar sig också alltid med exakt hur gamla de är. Hej, Augusta, 79. Och så drar man upp tröjan, visar absen, spelar liksom med dem. Och sen, Bullans café ligger 2 kilometer norrut. Ja. Men så det är ju i alla fall ingen själ, utan det är ju helt enkelt talande djur som de på företaget har gått ut och eller de var inte talande från början, utan de har ju tagit in dem i huset. Och så har de låst in sig där. Det var ju mest en grej som att alla har en iPhone till exempel. Plötsligt ska alla ha ett djur som kan tala. Det var en företagsgrej från början. Och sen var det så här, bring your animal to work day. Ja, då fick alla ta med sig ett djur till jobbet. Ja, så blev det med det. Och sen, ja, det där utvecklades ju att man försökte övertrumfa varann. Till exempel en del människor nu har gett sig på, alltså inne på blader, har gett sig på att ha flera djur som till exempel talar unisont hela tiden. Alltså djur som lär sig tala utifrån sina egna tankar och betraktelser och syn på livet och världen helt unisont. Aifa Svensson till exempel, hon tog in två surikatter, lärde dem att tala då, instängda samtidigt då, och drillade dem så pass att de kunde läsa varandras tankar och då tala helt unisont. Men då blev det, och då var det först otrolig uppståndelse när hon kom då med alla på i företaget som bara hade ett djur. Kjell-Åke till exempel, som hade den där räven då, han var ju först såklart, han ska ju vara först med allting. Kjell-Åke blev ju otroligt irriterad på Aifa då, för att hon, ja, hon kom där och stilade med sina två däggdjur då. Och också hominider. Så hon, så han, ja, och då så ställde hon upp dem i matsalen och sen så citerade de då. Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Samtidigt då, unisont. Och folk skrek ju, va, av fascination. Och surikatterna fick ju turnera i alla de öppna kontorsbåsen de kommande veckorna. Under tiden så Kjell-Åke försökte ju också träna upp två rävar då, men den gamla räven var ju väldigt ovillig att träna upp en arvinge så att säga, eller en träna upp in sin kompanjon då. Det uppstod konkurrens mellan rävarna, så kallad rävkonkurrens, som yttrar sig på lite annorlunda sätt än mänsklig konkurrens. Alltså när två människor konkurrerar om någonting, en titel, en ägodel eller en person, eller ett begrepp eller en aspekt av någonting, då försöker man övertrumfa varandra i resultat, man försöker överrösta varandra, man försöker förlöjliga varandra och ner eller överspela varandras utspel. När två rävar konkurrerar med varandra så applicerar de alltså klor och tänder i varandras kroppar på ett väldigt destruktivt sätt. De använder sig av sin kropps vassa hörn och abrovinker för att slita och illa tilltyga varandras rasande röda kroppar, för att uttrycka sig på något sätt. Det ska för övrigt, tänkte jag skulle använda för att beskriva mig själv i fortsättningen. Henrik Ståhl, vem är det? Jo, men det är han med den där rasande röda kroppen. Men det är liksom jag. På ett sätt som, ja. Okej, så nummer två, det som hände sen då, för då höll han på att träna och det var ju katastrof och folk skrattade ju väldigt mycket åt Kjell-Åke då, som, han var ju lite äldre också. Aifa var ju 30 år och var ju liksom ny på blader, jobbade också på ekonomi, precis som ekonomerna hade en väldigt massa tid över eftersom ekonomin på blader går väldigt, väldigt dåligt. Så det är inte så mycket man kan göra. Det finns liksom en uppgiven stämning eftersom ekonomiavdelningen har 16 000 anställda. Jag vet att jag sa 2 000 innan. Men 16 000 anställda, alltså i en virtuell värld, bots, så är det ju ganska många som kan göra Kjell-Åke och Aifas jobb. De är förut de enda två människorna på ekonomiavdelningen som är kvar. Och ja, så de höll på där och kände en väldig konkurrens sinsemellan. Och samtidigt då så var det en på blås ut experimentavdelningen. En bubblare liksom på listan som aldrig egentligen har gjort något väsen av sig. Och för övrigt den enda anställda inne på Blader som inte hade haft ett eget djur. Talande djur i någon form. Ritva Norlén heter hon. Hon kom alltid till jobbet i skymundan. Jobbade alltså med experimentutblås. Alltså det finns ju många olika sätt som man kan blåsa ut någonting på med hjälp av någon typ av aggregat. Alltså ett maskinellt utblås. Eller ett mer kroppsligt, muskulärt betingat utblås. Ett utblås med inblandning av stämband. Eller ett utblås av mer mental mening. Så, vad dålig svenska. Ett utblås av mer mental mening, så kan man väl inte säga. Usch, jag slarvar alltså ibland. Det är ett utblås av mer mental karaktär, får man säga då. Om man ska tala som en bok, vilket jag ju värdesätter och vidlägger mig om. Jag vet inte vad jag håller på med. Ja, i alla fall. Men hon började då träna i tysthet utan att någon visste om det. En ödla och en pungdjävul. Jag vet att jag har pratat om tasmanska pungdjävlar, djävular förut. Och att det vore, vad hemskt det vore om den hette tasmansk pungdjävel. Istället för pungdjävul. Det blir liksom ett skällsord bara man byter ut en bokstav. Tasmansk pungdjävel. Det blir liksom en sån... Förlåt. Jag ska inte sitta och flamsa. Det här är allvarliga grejer. Jag pratar om ett företags interna slitningar, konflikter och inbördes utveckling. Hon är i alla fall på att experimentera med de här utblåsningarna. Och började då smyg på sitt kontor eftersom hon jobbade ensam då. För jag menar, hur många versioner av utblås kan man hitta på? Och det blir ju då, för att använda ordet abstrakt igen i det här avsnittet, så är det ju också en väldigt... det är ju ett väldigt abstrakt forskningsfält. Jag menar, vad ska man ens med forskningen i den frågan utblås till? Ja, men i alla fall, det som hände var att hon lyckades. Hon fick alltså ödlan och den tasmanska pungdjävulen. Alltså det som var det stora bedriften i den här handlingen var ju att hon lyckades träna två djur av olika arter att tala med varann, med andra och unisont. Och hon använde sig av ett så kallat chip. Hon sa så här, chip till dem. Och då blev de så skräckslagna, förstår du, för det ordet. För att det var så sjukt. För hon berättade för dem då att på 80-talet så gick det ett tv-program som hette Hike med Bengt Alsterlind som, som programledare. Och han började allt med att säga chip och välkomna till Hike. Och att en hel generation med barn i Sverige på den tiden satt trollbundna till en gammal farbror som sa chip istället för hej som vanliga människor. Det skrämde de här två väldigt sofistikerade och tidsorienterade djuren till fullständig lydnad. Och en oerhörd lyhördhet inför denna rent uppenbarligen svagt nervsjuka, kraftigt nervsjuka personen som då var Ritva. Så en dag när alla satt och höll på att stila med sina djur. Det var ju ett fruktansvärt stilande under de här åren. Alla höll på med sina djur. Djuren själva, är det oklart vad de tyckte om. Eftersom de ju inte talade med varandra över artgränserna. Apor talar med apor och rävar talar med rävar och så. Kjell-Åkes rävar till exempel var ju hela tiden i en rävkonkurrensdans. Och gav inte varann en chans. Det finns ju den här gamla låten. Har du sett? Jag är som i trans. Det är en rävkonkurrensdans. Då är det viktigt att man inte sjunger rävkonkurrensdans. Utan att man sjunger rävkonkurrensdans. Har du sett, jag är som en trans åt en rävkonkurrensedans. De ger inte en annan chans. Nej, de biter varann i sin svans. De har släppt sin forna elegans, denna rävkonkurrensedans. Vad fan är den här sången på väg någonstans? Den handlar om en rävkonkurrensedans. Och så jag snubblar den lite grann på. Men det är inte jag som har skrivit den, så behöver inte skylla på mig. Men det var så dömande, menar jag. Så alla höll ju på där. Och det var ju ett kacklande och ett ylande och ett galande och ett trumpetande. Och ett bräkande och ett mjäkande och ett pipande och ett skrikande. Och djuren de pepo och skreko. Så som om deras liv... vore beroende av det blotta decibelantalet i deras utstötanden. För övrigt ett jättebra koncept när man pratar om någon man kanske inte tycker om så mycket. En person som kommer in i ett rum och tar över allting. Att man talar om den personens läten som utstötanden istället för att de kommer in och säger någonting. Också roligt att prata om andra människor som svarta hål och man kommer för nära dem. Så sugs man över deras händelsehorisont och blir ohjälpligt fast på en otroligt liten yta med oändligt stor dragningskraft. Man kommer inte därifrån. Det är ju på ett sätt sant, tänkte Ritva. Alltså, gravitationen verkar ju även på väldigt små objekt. Alltså det är ju sant på riktigt. Om jag står riktigt nära dig så utövar jag, eller min kropp utövar dragningskraft på din kropp och din kropp utövar dragningskraft på min. Vi måste stå väldigt nära varandra för att det ska, eller rättare sagt, det behöver vi väl inte göra, men det blir liksom mätbart om vi står mycket nära varandra. Om vi står på typ 4 millimeters avstånd från varandra så utövar vi ungefär samma dragningskraft på varandra som solen inverkar på våra kroppar. Våra individuella kroppar alltså. Så vi är ju fast på jorden. Den stora kroppen under oss, på oss, är ju jorden. Och det är jordens dragningskraft, jordens inverkan på gravitationen som håller oss kvar på klotet. Om dragningskraften inte fanns, om den slutade fungera plötsligt, så skulle vi ju långsamt stigande pappersplan i fas med jordens rotation försvinna ut i rymden. Det skulle ta lång tid. Det är inte som att vi plötsligt bara skulle sväva upp i luften. Det skulle ta lång tid. Men det är intressant, det är fint det att vi utövar dragningskraft på varann. Och att solen i all sin väldighet också binder oss individuellt i ett gravitationsspel. Inte bara i den bemärkelsen att vi befinner oss på jorden som ju är fast i en gravitationell rotation runt solen. Okej. Det var en passus. Hon kom in där i alla fall med sin ödla och sin tasmanska pungjävul. Och så viskar hon till dem. Chip, chip. Och de bara stela av skräck. Och började då rabbla. Faktakalendern, närvaro och hur, horisont och Nordens händelser i färg, sa de. Samtidigt då, med sina helt väsensskilda röster. Det fanns flera som hade tasmanska pungdjävular, men ingen annan hade en ödla. Ödlor ansågs otränbara eftersom de inte har någon hörsel i den bemärkelsen. Och därför är svåra att lära ord som ju är beroende av att man så att säga hör vad som kommer ut. Och det blev alldeles tyst. Och för att vara säker på att det här budskapet hade gått fram, att hon hade lyckats träna två helt olika arter att tala unisont utifrån sina egna högst personliga förutsättningar, så sa hon chip chip igen, sa hon till dem. De vände sig om, tittade frågande på henne. Den tasmanska pungdjävulen tittade frågande på en tasmansk pungdjävuls sätt, och ödlan tittade frågande på en ödlas sätt. Då sa hon igen, chip chip. De vände sig mot den församlade, djuren och människorna som gapande, likt fullmånar, betraktade sällskapet. De två djuren öppnade munnarna igen, sneglade nervöst på varandra och sin matmoder och sa sen: faktakalendern, när, var och hur, horisont och Nordens händelser i färg. Som ju då samtliga är namn på uppslagsverk av olika slag. Och då utbrast hela rummet i ett unisont jubel. Aldrig hade man väl trott att det skulle kunna gå att träna artskilda djur. Ritva blev bladers medelpunkt under det kommande året. Aifa blev andra fiolen och Kjell-Åke harvade på med sina rävkonkurrensdansförsök i källaren. Här kan vi lämna dem en liten stund och så kan vi backa lite grann och så kan vi försöka se för oss de här tunga, mörklagda korridorerna med baffling i taket ovanför, innanför, stora rör med allsköns uppgifter, inklusive utblås, rör sig och ger ifrån sig ett slags abstrakt avlägset surrande. Som om det vore blodet som rann i en människokropp. Det är inte en helt oäven allegori. Eftersom en byggnad ju efter ett antal år på ett sätt flyter ihop med människorna som verkar och lever och andas i den. Det är ju så myter och legender om byggnader uppstår. När det har rört sig människor där länge. Det gäller ju även arbetsplatser, menar jag. Det är ju inte bara gamla hus där det har bott någon gammal greve som hade någon slags preferens som inte uppfylldes fullt och i livet och så vidare. Så som att kasta råa ägg i fläktar till exempel. Eller bita gurkor och sen lägga tillbaka dem i konsumdisken. Sånt där som grevar håller på med. Det vet ju du som lyssnar, att grevar är alltså sjuka jävlar. förlåt, tyst nu. Alltså jag vet inte någonting om grevar och jag menar inte det jag sa. Jag klipper inte den här podden. Och jag tycker bara det är så kittlande att bräcka ur sig saker som man inte har täckning för. Jag vet inget om grevar. Jag känner ingen greve. Och är du en greve som lyssnar vill jag bara säga, jag ber om ursäkt. För att det här var min tvilling som pratade, inte jag. Hela Blader grundades faktiskt av en greve. Greve Grill. Grill av Svedersmann. Von Paff. Och han hade ett rum som det länge bara stod greven på dörren. Alltså på den tiden som greven levde så fanns det liksom inget syfte med Blader. Utan det var bara ett hus där han gick omkring och hade jättemånga anställda som gick omkring. Och vad ska vi göra idag? Nej, idag ska vi bara stå med den lilla skärtluckan öppen. Alltså på den tiden hade man ju skärtluckor i sina byxor. Det var alltså en söm ner till och så två knappar upp till som man kunde knäppa upp. Och då blottlade man då sin stuss för omvärlden att se och betrakta och döma med skoningslöst raseri. För det fanns ingenting som kunde väcka raseri så mycket som enda lyktor. Lykter. Till exempel, det var en av hans nycker. Men han satt där inne och grubblade. För det var hans lott i livet. Också hans lyx i livet. Att han kunde unna sig det faktum. Faktum att han var en grubblare. Att han kunde unna sig det faktum. Att han kunde unna sig det faktumet. Att han kunde släppa ut den preferensen. Frossa i den om du så vill. Han satt där inne och så tänkte han. Då kom han in på morgonen. Sa god morgon till sin sekreterare. Rickard Ulfsäter, faktiskt skådespelaren, var faktiskt faktiskt sekreterare redan på den här tiden. Och så satt han sig där inne och så började han då grubbla. Då började han ju så här lite light, typ, finns jag eller vem är jag? Och sen kunde han fortsätta så här. Vad finns det för bevis för att jag finns? Det finns ju egentligen inga bevis. Men det finns ju ett bevis och det är att jag tänker. Alltså är det ju någonting. Jag vet att jag tänker. Alltså är ju det här som är jag, som konstituerar mig, är ju någonting i alla fall. Sen för vem? Det är en mycket mer komplicerad fråga. För vem är jag detta? Och var och i vilket system? Finns det ens någonting som skulle kunna benämnas som ett system? Till exempel. Men vem är jag? Vem är jag? Är ju en mycket mer komplicerad fråga. Och så tänkte han efter då. Alltså jag har ju en upplevelse av vem jag är. Jag kan ju sitta här och kika ut på mina anställda som går med blottade diverse. Och jag kan skratta förnöjt och gå in igen, va? Det är jag. Han som får små kickar av att förnedra sina anställda på det sättet. Men var någonstans i kroppen sitter jag? Är det hjärnan? Okej, så vi bestämmer då att jaget sitter i hjärnan. Hjärnan består ju då av celler, nervceller och celler som bygger upp hjärnan i olika, ja, och de här cellerna då lever ju sina liv och ingen av dem har någon som helst aning om att jag finns, tänkte han, greven. De här cellerna, de sitter ju inte där inne och tänker på mig. Eller på de andra cellerna. Varje cell är sitt eget universum. Och då slog den här tanken honom att cellerna är ju heller inte eviga. Liksom. De föds ju och dör hela tiden med väldigt snabb hastighet. Och att var femte år ungefär så är alla människor helt nya. I bemärkelsen att allt som var dem för 5 år sedan är nu borta. Nu pratar jag om celler. Det som bygger upp kroppen. Så att om jaget sitter i hjärnan, då försvinner ju det som är jag. Ungefär var 50 år så är ju varenda liten cell borta som konstituerade mig för 5 år sedan. Hur kan jag då veta Jag minns ju vem jag var för 5 år sedan. Men mina celler, de har ingen aning, för de fanns inte med då. Detta är ett mysterium, tänkte greven. Men jag måste nog ändå sluta mig till att jaget uppstår av kontinuitet och tid. Det är väl det som gör att ett jag blir ett jag. Att en jag-känsla uppstår. Framförallt av kontinuiteten då, som då är tätt sammanbunden med tid. Att en sak leder till en annan i min tanke. Och det lär nya celler gamla celler. Tvärtom, gamla celler lär nya celler det här. Så det är som ett evigt arvsskifte i min kropp, där jag förnyas varje gång en cell dör. Så föds jag på nytt. Så min kropp i sig är inte en statisk sak, utan mer som en havsvåg som ständigt består av olika vatten. En termisk rörelse i ett medium. Jag är en termisk rörelse i tiden, kan man säga. Ja, så där kunde han tänka, greven. Han var ju en riktig djuping. Han kunde också tänka på det faktum att vi delar celler med varandra allihopa. Att celler återvinns. Man ärver sina celler. Att i mig just nu finns det en massa celler som fanns i Mozart en gång. Beethoven. Marie Curie. Jag vet inte hur lång tid det tar för mig att ta upp. Men att vi delar i alla fall celler med allt levande som finns. Och om 1000 år, när den första människan reser utanför vårt solsystem, då finns mina celler i henne. Då finns jag med. Fast jag inte vet det själv. Så tänkte han också, greven. Han var en djuping, som sagt. Han var en riktig djuping som... Han lämnade ingen sten utan att lyfta på den. Och när han hade lyft på den, så tog han sin 1000 watts ficklampa och lyste under där och såg hur allt möjligt obskyrt kröp undan ljuset. Ungefär som vampyrer flyr solen i en viss typ av populär litteratur, film, genre. Vad är det med vampyrer och deras skönhet? Var kommer den romantiken ifrån? Alltså folktromässigt så var ju inte vampyrer några skönheter direkt. Det var ju mer något anskrämligt och obehagligt och från andra sidan härstammande. Det är säkert något 1800-tals påfund när man började försköna vampyren på något sätt och göra en helt egen. Är det, vad heter hon? Nej, men det är Bram Stoker och de här. Bram Stoker alltså. Vilken snubbe. Du vet, han var ju... Framförallt var han ju så ogin. Han var ju snäll när man var själv med honom. När han var i grupp, då var han väldigt, väldigt lite mobbig liksom, och han kunde göra så här round kicks mot folk. Man kunde komma fram så här, kunde man stå själv och snacka vid fikabordet, så kunde han säga så här: "Hej, vad gör du nu för tiden då?" Medan man tog typ kalkonmackor. Kunde han säga: "Vad gör du nu för tiden?" "Ja, jag jobbar med en bok," om man var Mary Shelley till exempel då. "Ja, jag jobbar med en bok om Frankensteins monster." Ja, så såg han då, Bram Stoker, hur typ Lallerstedt kom gående liksom. Och då gjorde han en roundkick på Mary Shelley. Så hon åkte med ansiktet före i kalkonmackan. Och hon var ju allergisk mot kalkon. Och hon visste ju inte det då. Men det var ju då hon fick veta då. Eftersom hon åkte ju in akut. För att hon hade då... Hon fick sån kalkonhals. Förlåt. Usch. Förlåt mig. Nej, men det är ett jätteallvarligt tillstånd. Vi ska inte skratta åt det. Hon fick kalkonhals för att hon... Ja, så han var ju taskig alltså. Men han var snäll när man var själv med honom, som sagt. Hon var en ödmjuk och fin och sådär. Men Mary Shelley förlät aldrig det där. Så hon hade ju en deadline då på Frankenstein. Då hette boken Frankensteins moster. Men eftersom hon blev så sjuk då så klämde hon in ett N för att hon var förvirrad och feber och sådär. Då blev det monster då. Då var hon ju tvungen att skriva om hela handlingen. För boken handlar ju liksom om en professor då som heter Frankenstein som håller på och han håller på och experimenterar med typ olika tesorter och sådär. Och sen en dag kommer hans moster. Och då är det lite så här slå i dörrar fars för att det är lite kul då. Frankensteins moster kommer och vill ha te och han säger ja, jag har te, säger han, för han har skrutit för alla då att han har te. Och då har han riggat upp så blixten slår ner i en maskin för att åka ner i vattnet då till teet. Och så blir det då ett jättegott te då, till slut han håller på. Och så det är ju en scen då i filmen som hade kunnat bli då när blixten slår ner i maskinen och åker ner i teet och han dricker teet och han säger it's alive, it's alive. Men så blev det ju inte då, utan han hade ju klämt in det där ännet, Frankenstein monster. Då var hon ju tvungen att skriva om till den handlingen som sen blev då. Alltså säga vad man vill om kitschen och plattityderna i 1800-talets romantiska skildringar av monster och spöken och allt sånt. Men och egyptier som jag har pratat om förut. Men alltså vilken grej, vilken effekt den har haft på vår civilisation. Förlåt, nu pratar jag bara helt öppet här med dig, kära somna. Jag menar, tänk vad många av de här personerna, karaktärerna och aspekterna av världen. Tutankhamon, Frankensteins monster, Dracula. Ja, jag skulle kunna dra in Jane Austen också, men nej, hon är väl tidigare, va? Ja, jag ska inte säga mer där för jag är osäker då. Men alltså saker som fortfarande, man går in på Butterick's så hittar man liksom ett dussintal reminenser av ja, Edgar Allan Poe. Ja. I alla fall, det här var en utvikning in i någon slags gubbförklaringsgrej som jag egentligen inte trivs med alls. Om du vill kan du ringa till Acast och så kan du säga att de kan bara lägga in ett reklammeddelande över den här, det jag sa här nu. Så jag behöver inte oroa dig, det kommer inte hända här. Jag kommer att berätta lite, det kommer att komma en spot kanske. Det kommer inte alltid, men det kanske kommer än i slutet av avsnittet. Om du vet med dig att du kommer att bli jätteprovocerad av det, så kan du sätta en timer som gör att den slutar precis innan slutet. Om du vill. Eller så kan du bara låta det rulla, därför att egentligen, vad spelar det för roll? Det är inte som att ett reklammeddelande är någonting alldeles unikt i världen. Så sa Ritva nämligen till sin ödla och sin tasmanska pungjävul. Lampor hänger från taket inne på blader. Längst inne, i mitten av företaget, under grevens rum, finns det hemliga objektet. Det hemliga projektet, det hemliga prospektet, det hemliga häktet. Där inne förvaras nämligen rumbeln. Rumbeln är en varelse äldre än tiden själv. I själva ögonblicket Big Bang, om man nu kan tala om ett ögonblick, eftersom det ju i vetenskapen handlar om så många ganska väsensskilda ögonblick i den stund vi lite generellt kallar för The Big Bang, där tid och rum blev till. Allt som finns blev till. Och men precis i ögonblicket när universum började svalna ner. Det var ju oändligt het plasma de första 100 000 åren. Men sen när universum började svalna så klumpades delar av materien tillsammans och började bilda stjärnor. En del av materien bildade då rumbeln, som då blev en varelse, en levande varelse, som egentligen består mer av sten och exotiska metaller än av någon typ av biologisk sammansättning. Det är egentligen en stor rombformad sten med en liten spetsig sten ovanpå. Djupt liggande hål som markerar någon typ av synorgan. Det här är den äldsta varelsen i universum. Och det är runt rumbeln som blader har byggts upp. Runt rumbeln spänner bladers väggar som en skyddskokong. En fyrkantig legoliknande skyddskokong. För att verkligen förstöra en allegori, en bild och ge en annan. Det tycker jag om för övrigt. Att förstöra en bild som man känner att man, alltså som att, alltså att ta en liknelse som alla hänger med på. Till exempel att sjön låg som en spegel. Det är ju en väldigt tydlig liknelse. En skildring av hur en sjö ligger där vattnet är väldigt stilla och ligger stilla och man kan spegla sig i det. Att man då sabbar upp den där liknelsen lite grann. Man skulle kunna slänga in ett till ett beskrivande ord som iskall, till exempel en iskall spegel. Eller sjön låg som genomskinliga nålhuvuden. Då blir det konstigare, spetsigare, inte alls lika mysigt. Sjön låg som rakblad omlott. Sjön låg som tappat glas. Alla de där bilderna ger ju någon slags iskänsla. Vi försöker hitta en som man skulle kunna använda på en sjö som ligger spegelblank och klar, fast man inte behöver använda sig av den där spegelbilden. Sjön låg som insidan av ett öga. Det var ju spännande. Då är ju världen det som är insidan av ögat. Sjön låg som insidan av ett öga, stirrande ner i mörkret. Jättespännande bild ju. Vem är det som tittar? Och vad tittar den på? Då blir det som att hela världen är ett stort huvud. Sjön är ett öga varav vi befinner oss på insidan. Och vi stirrar ner i en ganska trångt utrymme. Under ögat, så att säga, som är då sjöns välvda botten, får man förmoda. Eller så är sjön bara början på en lång kikare, en lång tunnel. Och ögat kan då se ut i tunnelns slut. Kanske är hela världen ett stort huvud som har böjt sig över ett hål i världen, den riktiga världen. Och tittar in i det här hålet med sitt stora, välvda öga. När jag var liten var jag väldigt fascinerad av det där med kosmos kontext. struktur. Jag menar inte kontext, jag menar kosmos konsistens. Alltså, vad är det att leva i ett rum, i en värld? Vad är det som sätter gränser för rummet? Vilka är rummets egenskaper? Kan man till exempel skapa sig ett rum där det inte går att hitta klassiska rumsattribut som till exempel väggar, golv och tak, en dörr, ett fönster? Om jag står på ett stort fält och tittar runt omkring mig, kan jag då skapa ett rum av ingenting? Kan jag låta själva luften runt omkring mig bilda väggar? Och då menar jag inte inbillade väggar, även om jag såklart måste använda mig av ett visst mått av inbildning, av fantasi, när jag gör det här. Men kan jag till exempel använda mig av själva partiklarna i luften? De som studsar mot varandra i en svårtydbar dans. Kan jag använda mig av syremolekyler för att föreställa mig en vägg? En väv, liksom. Och skulle jag då kunna, och det här var alltid den oundvikliga följden av min fantasi, skulle jag då kunna ta kraftigt tag i den här väven precis framför mina ögon och slita itu den? Och vad skulle i så fall blottläggas? Det är ju så jäkla spännande tanke. Och någonting som jag faktiskt på riktigt en dag skulle vilja kunna åstadkomma. Jag förstår ju att världen är mer abstrakt än så. Så det är ju mer en tanke. Det är mer en bild, en tankelek. Men att kunna göra med mitt rum, min värld som jag behagar, modulera om den, flytta månen och berg och kullar som om det vore ett litet kaleidoskop runt mitt huvud bara. En liten kupol jag stoppat in mitt huvud i. Och det är bara jag att plocka egentligen, som Staffan Westerbergs vilse i pannkakan värld runt omkring mig. Jag så dök Aifa upp ur företagets inomhuspool. Hon hade varit långt ner under vattnet och funderat över de här mycket viktiga sakerna. Och skulle gå tillbaka till ekonomiavdelningen, där hon tvingades hänga med Kjell Åker och hans två rävar. Det var ett jäkla ylande hela tiden. Hennes två surikatter satt stilla och lydigt och var hur provocerande som helst i sin totala konfliktfrihet och ångestfrihet. Då skulle de ju bara veta hur Ritva hade det borta på experimentavdelningen med ödlan och den tasmanska pungdjävulen. Den obekväma tystnaden som rådde där inne eftersom de båda animalierna var så rädda för ordet chip. Och den tankevurpa det innebar att en hel generation människor använde sig av de knep som den här äldre mannen lärde ut i nämnda program. Haik. Ingen av oss visste vad haik var ens. Vi bara visste att det var något som började med att en border collie sprang det fortaste den kunde upp för en trappa för att titta på programmet. Och en tecknad serie som heter Goliath. 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 Både tuff och smart, det är Goliath. Bubba, bubba, gruff, gruff, bumlingar och gnejs. Kommer du för övrigt ihåg en serie som heter Trasdockorna som gick på SVT från 80-talet och framåt? Jag lyssnade på vignetten till den idag. Den går så här. lite trasiga, fritt översatt. Lite trasiga och knasiga. Nej, att vara söt men lika som bär, att vara söta men lika som bär, vad är det att ha? Lite annorlunda är inget fel att vara. Om du är av en annan sort, varför ska du kastas bort? Lite trasiga och knasiga är vårt trasdocksgäng. Lite trasiga och knasiga, det är vår refräng. Är din näsa sned eller armen ur led och din tå är gul och blå? Och här kommer det intressanta som jag aldrig har tänkt på. Sen kommer texten. Lappri, säger trasdockan, du är lika bra ändå. Alltså ordet lappri. Alltså det är ju så. Det är ju så förr. Ja, men det är väl möjligt att på 80-talet att barn visste vad lappri betyder, men inte jag. Och jag var ju ett barn på 80-talet. Jag vet knappt nu vad det betyder, lappri. Betyder det typ pyttsan? Eller något. Struntsamma typ. Lappri. Ja, det var bara en sån otroligt stark referens till att förr i tiden, alltså för mig när jag var liten då, det är liksom inte så, alltså det är riktigt, riktigt, riktigt länge sedan, för att när jag var liten så sa vuxna översättare av engelska tecknade serier på tv, då sa de ord som lappri och skrev in i översättningarna till svenska, till barnprogram som skulle översättas från engelska. Ja. Nu tycker jag vi lämnar blader. Det har varit en intressant resa där inne. Och jag skulle gärna återkomma. Och kanske gör jag det en annan dag. Kom ihåg att det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det.